med sen då, då efter 94?
Ja, sen var jag arbetslös väldigt länge och sen kom jag in på, genom arbetsförmedlingen på andra saker då. Men jag, och sista par åren innan jag blev 65 när jag gick i pension, då hade jag varit sjuk i, för jag fick ju diabetes också flera år innan jag började jobba på lasarettet. Så jag, numera har jag sliter av det, att fötterna har ju haft sår och grejer och så vidare. Och
du Alf, nu känner jag lite oförskämd där, men nu är det så att nu är det alldeles strax för Ekot, så jag får tacka dig så himla mycket för att du ringde in och delade med dig. Ha en trevlig kväll. Det går bra att ringa in till Karlavagnen. Fortsätt berätta, vad är det bästa du har gjort på 020 22 10 30. Men nu blir det Ekot.
Det här är P4 Sveriges Radio.
God kväll, här är Ekot. Flera strejkvarsel har lagts fram idag. Det gäller personal på privata vård- och omsorgsföretag och dessutom om städare på stora industrier. Eva Edström är avtalsansvarig på LO-facket Fastighetsanställdas förbund.
Nu har vi ju varslat om konflikt. Och skulle vi inte komma överens via medling, ja, då utbryter konflikten.
Den 16 juni är datumet att hålla reda på. Då kan det bli städstrejk på 14 industrier och vårdstrejk på privata vårdcentraler, omsorgsboenden och äldreboenden. Den varslade strejken på städentreprenadavtalet från Seco och Fastighets gäller bland annat AstraZeneca, Scania, Volvobolagen, LKAB, Cloetta och också på Viking Lines färjor. Stridsfrågan är ersättningen för deltidsanställda som arbetar mer än tiden på schemat. Facken kräver att det här ska betalas med övertidsersättning, precis som för heltidsanställda som jobbar över. Men i de här branscherna så är det många deltidsanställda och kravet blir därmed dyrt för arbetsgivarna. Martin Stenmo är chef för Almega Serviceföretagen.
Nej, men det är väldigt tråkigt. Vi hade gärna fortsatt förhandla och försökt hitta en lösning.
Eva Edström på Fastighetsanställdas förbund.
Industrin bland annat, där har man fått igenom där i sina kollektivavtal utan några som helst problem. Och jag förstår inte varför lågavlönade städare ska ha sämre villkor än industriarbetare.
Eva Edström och reporter Anders Jelmin. Över 2400 personer har överklagat beslutet att lägga ner stora delar av Sollefteå sjukhus, skriver Dagens Nyheter. Karin Granholm, rådman vid förvaltningsrätten i Umeå, säger att hon aldrig varit med om att det skickats så många unika överklaganden. Normalt brukar domstolen hantera runt 2500 ärenden varje år. Beslut om nedläggningsbeslutet ska stå fast eller inte, det väntas i höst. I Sydfrankrike sköts en 46-årig tunisisk man ihjäl av sin franske granne i helgen. Ett mord definieras som rasistiskt och med anknytning till terrorism i häktningsframställan, och fallet skakar om Frankrike.
Den lilla orten Pugy-sur-Argent, bara ett par mil från semesterstäderna Fréjus och Saint-Raphaël, är omskakad. Den 46-årige frisören Hichem Miraoui var alltid vänlig och hjälpsam, säger flera personer till fransk TV. Men natten mellan lördag och söndag sköts han ihjäl med 5 skott av sin franske granne, som före och efter mordet publicerade inlägg på sociala medier där han uppmanade till att döda nordafrikaner. Det är inte mer än cirka 5 veckor sedan en man från Mali mördades när han bad i moskén i en annan ort i södra Frankrike, och Frankrikes inrikesminister konstaterar att det nu inträffat ännu ett mord med rasistiska motiv. Försvarsadvokaten Mourad Batik, som nu arbetar med båda de här fallen, betonar att det inte är enskilda händelser utan att det finns tydliga ideologiska strömningar i Frankrike som driver på det här hatet som blir värre för varje dag som går. Cecilia Blomberg, Paris.
Den som bor på landsbygden, inte har tillgång till bra kollektivtrafik och inte har för hög inkomst ska kunna ansöka om en ny elbilspremie från och med nästa år. Sara Almqvist, enhetschef på Naturvårdsverket, som tagit fram förslaget på regeringens uppdrag.
Det handlar om att det kommer finnas ett stöd som man kan söka för att köpa eller leasa en elbil.
Maximalt ska det gå att få 54 000 kronor i stöd fördelat över 3 år för den som köper en ny eller begagnad elbil eller leasar en elbil. Bara hushåll i landsbygdskommuner i utredningen 177 av landets 290 kommuner eller områden som har dålig kollektivtrafik ska kunna få premien. Och hushållets inkomst får inte vara högre än 80% av medelinkomsten i Sverige. Bakgrunden till den här nya elbilspremien är EUs utsläppshandelssystem som kommer att göra fossila bränslen dyrare. Där säger Sara Almqvist på Naturvårdsverket.
Omställningen ska kunna ske på ett hållbart och rättvist sätt. Och för att egentligen då hela det här systemet med det här handelssystemet då ska kunna gå i lås utan att vissa personer drabbas väldigt hårt.
Enligt förslaget uppskattas behovet av stöd var 800 miljoner kronor om året i 7 år. Varav den största delen ska komma från EUs sociala klimatfond.
Reporter Anders Gilmin. För första gången kan EU få en lag om skydd för hundar och katter. EU-parlamentets jordbruksutskott röstade idag för förslaget. Och förhoppningen är bland annat att man ska få bukt med den illegala handeln och garantera att våra husdjur inte har behövt lida innan de kommer fram. Emma Wissner är EU-parlamentariker för Centerpartiet.
Det viktigaste är att vi äntligen får gemensamma regler på EUs inre marknad för djurvälfärden, för katter och hundar. Bara en sån sak som att vi har valpfabriker i och utanför Europa 2025, det är rent vansinne.
Nästan hälften av alla hushåll i EU har en katt eller en hund hemma. Ändå finns det alltså inte någon heltäckande lagstiftning som garanterar att de har det bra. Men dagens omröstning var ett stort kliv åt det hållet. Och det mesta tyder på att nya villkor för katter och hundar kan vara färdigförhandlade innan året är slut. Att stoppa illegal verksamhet är ett viktigt skäl till att Moderaterna vill ha lagen, säger Jessica Polfjärd som är moderat EU-parlamentariker.
Dessutom så är det ett fruktansvärt lidande för de hundvalpar som också föds, tas från mamman tidigt och förs in inom Europas gränser.
Si Holmgren, reporter här. Imorgon får stora delar av landet molnigt med regn eller skurar som passerar österut. Men främst sydöstra Götaland och norra Norrland får först en del sol, alltså innan skurarna drar in. Temperatur från 15 till 20 grader i söder till 10 till 15 grader i norr. Ekots nyheter klockan 11 i studion, Gunilla Hansen-Bering.
Det här är Karlavagnen i P4.
Med mig, Olof Wretling. Och kvällens ämne, ja, det är vad är det bästa du har gjort? Och det ämnet, det är som en kameleont. För det ändrar sig och ändrar färg beroende på sin omgivning. Den anpassar sig. Och när ämnet kom till mig så kändes det ljust och lätt att prata om. Jag var på väg till gymmet och när jag passerade skjutdörrarna till Friskis och Svettis hade jag redan hittat 5 olika svar på min fråga. Men jag stod där i trappmaskinen, ni vet den där rullande evighetstrappan, så blev ämnet mörkblått, bråddjupt och existentiellt. Så oerhört symboliskt. Ja, ni skulle ha sett, där stod jag och bara gick och gick och kom ingen vart i mina funderingar. Vad är det bästa jag har gjort? Kära lyssnare, vad är det bästa du har gjort? På vår Facebook så skriver ni massa fina saker. Ann-Marie tycker jag har skrivit en sak som precis beskriver det här existentiella när man börjar grubbla på frågan, vad är det bästa jag har gjort? Hon skriver, ibland känns det som att jag inte gjort något bra alls. Tänk att jag nu som 65-åring, tänker jag, vad blev det av livet? Men sen när jag verkligen ger mig tid att klappa mig på axeln så finns det flera bra saker jag åstadkommit. Jag vågade flytta till London själv som 17-åring. Och jag arbetade på Svenska skolan. Åter i Sverige fick jag barn, det absolut bästa jag har gjort, 4 stycken. Som 28-åring blev jag sångare i ett dansband. Jag ångrar absolut inte det. Sen så blev jag ensamstående. Jag lyckades ändå ta examen på högskolan och läste psykiatri. Något jag inte ångrat är att jag lydde läkarnas råd och stelopererade ryggen efter massor av ambulansfärder. 7 operationer har gått igenom sammanlagt i rygg och bäcken. Så visst, det har varit det bästa valen för mig. Men det bästa av allt är mina 4 vuxna barn. Så stolt över dem. Ja, det är lite grann så med kvällens tema. Det sätter igång en massor. Så du då, du som lyssnar, ring in, för du kanske hunnit tänka efter. Vad är det bästa du har gjort? Är det att börja studera, flyttat? Eller har du bytt yrkesbana? Eller har du börjat sova med öppet fönster och vaknar pigg varje morgon? Dagens ämne, ja, det är som en kameleont i det stora och det lilla. Ändrar färg och blir stort och litet. Ring in och berätta. Slussen är öppen. Telefonnumret är 020 22 10 30. Tur i oturen sjunger Molly Sandén. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och kvällens ämne är, vad är det bästa du har gjort? Och då säger jag välkommen Annie.
Hej!
Hej, vad trevligt.
Ja, mycket.
Ja, vart ringer du ifrån?
Jag ringer ifrån Östergötland, Finspång.
Jassar du?
Jajamän, en
östgöte. Ja, vad härligt. Ja. Ja, men du, när du hörde det här ämnet och det stora och det lilla, vart hamnade du när du hörde det bästa jag har gjort?
Jag hamnade direkt det bästa jag har gjort i mitt liv. Det gjorde jag när jag var 42 år. Jag tog ett beslut att sluta dricka alkohol.
Ja.
Jag hade druckit i 20 år med alla dess konsekvenser som det blir med det.
Ja.
Och Jag har ju två vuxna barn. Och då när jag kom till det beslutet och föddes mitt första barnbarn. Han var 10 månader när jag slutade dricka. Och han blir 33 år nu i augusti.
Mm.
Så jag var nykter från 93 då till jag nu i dagarna så är det faktiskt 32 års nykterhet.
Wow.
Och där kände jag men berätta något det största jag gjort, för det är det största jag har gjort i livet.
Ja. Berätta, hur varför blev det just det här året och just den här tidpunkten som blev beslutet?
Ja, det blev i samband med att mitt barnbarn, första barnbarn föddes.
Mm.
Och jag ville ju vara med. Och jag fick ett ultimatum av min dotter. Att ska du vara mormor till det här barnet och få växa upp med det och vara med, då får du sluta dricka, mamma.
Mm.
Och det var det bästa hon någonsin har sagt till mig.
Fick du
jag kapitulerade 100% för spriten. Jag har inte druckit en droppe sedan dess.
Du Annie, jag blir så nyfiken. Hur fick du hjälp med det? Eller räckte det med att Dotra sa det? Eller kunde du få hjälp? Att,
jag tänker det jag kanske... ensam klarar man det inte.
Nej.
Utan man måste vara med likasinnade. Och jag hittar ju en torrstegsgemenskap.
Mm.
Som jag går på regelbundet varje vecka har gjort i alla dessa år. Och jag fortsätter att gå där för att jag har ju sjukdom, men jag är ju alkoholist fortfarande fast jag lever som nykter.
Mm.
Och då sprider jag hopp till de som kommer efter mig.
Och jag tänker det kanske finns någon där ute, Anne, som lyssnar och kanske är i fasen att fatta det där beslutet eller känner att jag borde. Vad gör man?
Ja, alltså man måste be om hjälp.
Ja.
Och det är inte alla. Många kommer ju in på behandlingshem och får behandling om gårdrum. Men alla kommer inte. Kommer folk från gatan. Och de som är nykomlingar är ju de vi är mest måna om. För de är de viktigaste personerna på mötena.
Mm.
Så att vi är en liten härlig grupp här i Finspång som jag själv var med och startade för. Ja, det är ju 35 år sedan. Det tog några år för mig när jag blev nykter. Men en man och jag startade den gruppen för vi ville leva nykter. Och han har ju 34 år nu då.
Ja.
Så att när det är väldigt livsviktigt att hålla mig till gemenskapen och med människor som går åt samma håll.
Och hur reagerade dina barn på beslutet och de första åren och så där? Det måste ha varit en resa, tänker jag.
Ja, de är så lyckliga och de är så glada i sin mamma. Och de har tillit till mig. Jag har ju fått 5 barnbarn och 2 barnbarnsbarn.
Mm.
Och jag får vara med i familjen. Det är helt fantastiskt.
Ja.
Jag skulle inte byta bort det med hur många miljoner som helst.
Nej. Jag tänker när man har klar... Jag tänker så här, Anna, jag ska försöka få... bara av att få prata med dig och dela med dig av den här historien så bara... Det bara sprutar frågor i mitt huvud. Jag skulle vilja dela en sån här... Vad heter... Du vet, när man ska åka tåg så där länge så känns det som att jag... Men jag tänker, en fråga skulle kunna vara så här. Vart får du kraften ifrån? För 32 år är ju en lång tid.
Ja. Jag har ju hittat i det här programmet jag är med i då så en kraft som är större än mig själv. Det är ju ett andligt program och handlingsprogram så att jag har ju hittat något som jag då kallar Gud.
Mm.
Jag säger det för alla tror jag är själv lite tvivlande men absolut att det finns någon som vakar över mig. Och hjälper mig på vägen. Det är jag helt övertygad om.
Mm.
Så varje morgon när jag vaknar så tar jag ett nytt beslut att idag ska jag inte dricka alkohol.
Och det har du gjort i 32 år varje dag?
Ja.
Säger du det till dig själv eller?
Alltid, varje morgon knäpper mina händer och tackar för att jag får vakna upp till en ny nykter dag. Jag knäpper mina händer på kvällen utan att vara religiös. Ja. Men jag gör det för det fungerar.
Ligger du i sängen då eller sitter du på sängkanten och säger det?
Ja, oftast blir det faktiskt ute på balkongen.
Du går ut på balkongen? Vad fint.
Ja. Ja. Och då tittar upp mot skyn så tror jag att han finns där. Jag vet inte, det finns ju omkring. Men
du, vänta. Annie, nu blir jag ivrig. Bor du på tredje våningen eller första våningen? Eller, för nu börjar jag få en bild där. Balkongen, ja. Och vad ser du framför dig?
Jag har två balkonger under mig.
Ja. Och då går du ut där och vad ser du från din balkong?
Ja.
Ja, men vad ser du? Är det en fotbollsplan eller en skog eller ett berg eller en sjö? Eller?
Jag har 51-ans riksväg går strax nedför, men jag har enorma ekar precis. Så jag har den närmsta eken, han är bara en halv meter i grenverk i min balkong.
Mm.
Och jag har så mycket fåglar och hackspettar. Alltså det är rena oasen.
Och där går du ut då varje morgon?
Det är min fridfulla plats. Ja. Där tar jag ett beslut och knäpper mina händer.
Vad fint. Mm.
Ja.
Det där tror jag man kan ta med sig, att faktiskt fatta ett... Jag menar, vi har väl alla saker som vi kämpar med. Och varje morgon fatta ett nytt beslut. Det tycker jag var fint, det ska jag ta med mig.
Ja. Och så brukar jag tänka, idag är första dagen på resten av mitt liv.
Mm.
Och jag är 74 år, jag slutade när jag var 42. Jag är 74 år idag, så... Någon har varit med mig på vägen, helt klart.
Ja. Annie, tack för att du ringde in och berättade.
Ja.
Och vad härligt att du delade med dig. Och så får du vinka till den där eken där bredvid balkongen för mig.
Ja. Och så hoppas att det är några stackars människor som kämpar med det här, att de har lyssnat och kanske vågar ta hjälp och komma till de här gemenskaperna. Och de finns ju över hela världen.
Ja, verkligen.
Alltså, jag har lyssnat på dig många gånger.
Ja, vad härligt. Sköt om dig, Annie. Du, ha det bra. Hälsa Finspång.
Ja, tack snälla.
Hej då.
Hej då. Hej. I wasn't just broken. I was shattered. I trusted you so much. You're all the the
Life's about joy. So much joy. Life's about pain. It's all about the giving in, the will to walk away. I'm ready to be loved and love the way I should. Life's about to get good. Joy, life's about pain, life's about to get good.
P4 dokumentär.
I den lilla staden Motala finns en legend.
Han var inte särskilt pigg på att träffa folk.
Om en sur och tvär gubbe, ensam på en öde ö.
Så kom det en sån där Stockholmsjävel, sa han.
Men vem var han egentligen?
Han är ju en man som berör.
Lyssna på myten om enslingen på Fjuk. Du hittar den i appen Sveriges Radio Play. Sök på P4 Dokumentär.
Och innan det tipset så hörde Shania Twain, Life's About to Get Good. Vi hade ett härligt samtal från Maud. Och det fick mig att hitta den här fina berättelsen på våra sociala medier. Det är från Tina. Det bästa jag har gjort är den dagen jag beslutade mig för att sluta dricka alkohol. När jag bokstavligen mördade min sista vinbox med skruvmejsel. Alltifrån den dagen, sakta men säkert, har jag fått kontroll över mitt liv. Jag har fått tillbaka makten över mina tankar och handlingar. Jag har återvunnit barnets tillit, vara närvarande och kunna finnas tillgänglig när helst som de behöver mig. Bygga upp ett självförtroende och självkänsla som är varaktig. Att kunna se sina fel och brister, ta ansvar för dem och be om ursäkt och förlåtelse de dagar jag misslyckats. Att helt enkelt få en chans till i livet, till att bli en bättre människa. Jag tränar fortfarande på det, men om jag tar en dag i taget och är ödmjuk och kärleksfull mot mig själv, mina nära och kära, så fungerar det. En dag i taget har nu blivit 18 och ett halvt år av nykterhet. Vilken fantastisk berättelse. Och jag hade inte anat att det här ämnet, vad är det bästa du har gjort, har kunnat skapa alla de här berättelserna som vi här i Karlavagnen ikväll får ta en del av. Det går också bra att ringa in på 020 22 10 30. Och då säger jag välkommen till Morgan.
Hej, hej. God kväll.
God kväll. Vart ringer du ifrån?
Jag ringer ifrån Sextrega i Västergötland.
Okej. Okay. Och vad tänkte du på när du hörde vad vi skulle prata om?
Jo, då tänkte jag i egen situation då, vad är det jag det bästa har varit med om, så att säga. Då kom jag nog fram till att ett av det roligaste exemplen är nog när jag blev nominerad till ordförande i en historieförening.
Mm-hmm.
Ja, och det är nog det bästa som har hänt, skulle jag nog tro.
Berätta, vad är det för förening?
Det är en förening som verkar här i Västsverige som heter Historieforum Västra Götaland. En ideell förening som har varit ordförande sedan 2014. Och det är väldigt intressant och det är utmanande och det är lärorikt och man utvecklar sig själv, man lyfter sig själv. Och det är väldigt snäv yrke eller intresse eller hobby vad man nu håller på med just historia. Då, så att, men det är fruktansvärt intressant.
Vad är det just nu du har under näsan som fyller dig med fascination och spänning i rotandet efter historier?
Ja, jag skulle nog säga så här. Man har ju dessutom den enorma turen att få vara född eller uppväxt i ett av de mer intressanta och fashionabla landskapen i Sverige. Och det är ju Västergötland, för här är ju så otroligt brett och mycket och enormt mycket fornlämningar och rik kulturarv. Så man har ju verkligen ett enormt smörgåsbord att plocka av. Men mitt egna särintresse är ju järnålder, och det är jag ju väldigt intresserad av. Det nördar jag ju ner mig väldigt mycket, så att, och det är ju även det finns ju jättemycket av här i Västsverige, så att
vad är det för fornlämningar från järnåldern som du kan bjussa på som ni har hittat?
Ja, jag har varit med vid en utgrävning, och det är ju en krigsbytesofferplats som det endast finns 4 stycken av i landet, och 2 av dem ligger i Västergötland, ironiskt nog. Så att, det är ju under folkvandringstid de här utgjordes då.
Och vad är, för oss som inte vet, Morgan, vad är en krigsofferplats?
En krigsbytesofferplats
en är krigsbyteofferplats, ja, till och med. Ja. Vad är det för någonting?
Det är en, rent kort så är det en offerplats. Man gick till många gånger en våtmark där man offrade den besegrade fiendens vapen, utrustning, hästar och även krigarna. Och det var troligtvis för att vidga lyckan till och segern till Oden som var krigsgud. Och detta är under 400-500-talet. Och Finnestorp som ligger i Vara kommun mitt i centrala Västergötland, det är kanske en av Skandinaviens största krigsbytesofferplatser. Som sagt, det finns bara 4 i landet, 2 i Västergötland, 1 på Skedemosse på Öland och 1 i Sösdala. Västryd i Skåne.
Grävde man ner det då, eller lät man det ligga där? Och...
Nej, man lät det flyta ner eller läggas på ytan i en typ våtmark då, med väldigt grunt vatten. Och det är ju, det har man ju gjort under hela forntiden, tror man då, både sten, brons och järnålder, att det var något visst med vatten, va? Och det kan ha varit någonting med underjorden och himlen, så att säga. Det var som en hinna, som ett skinn, vattnet då.
De här platserna idag, är de fortfarande våtmarker eller är det gamla våtmarker? Det vill säga att det är skog och sånt, så att man, det låter ju lite nästan farligt att vara där och gräva, menar jag. Nej,
den vi ena vi grävde i Västergötland då, den är ju, den blir våtmark delar av våren när det blir översvämning i ån då. Sen vet man ju inte riktigt, mig vetligen, hur vattenståndet var för 1500 år sedan, men det var de sa i alla fall, och det var ju enormt rikt på fornlämningar där, eller fynd då. Så att,
är det med metalldetektorer och sånt som ni då letade er fram då? För hur vet man vart man ska börja gräva?
Vi både grävde och hade metalldetektorer. Så att det var både och, mest grävning då. Så,
men hur vet man vart man ska börja gräva?
Det är många gånger av tidigare fynd.
Aha, såklart.
Så det visste man vid den här platsen, så gjordes en bro år 1900, och då fann man ett svärd där, så man visste,
wow,
eller hade aningar om att här är någonting, så att säga, va. Oh. Och så närliggande fynd också då, så att det var ju mycket, ja, en del guldfynd fyllda i guld och sen väldigt vackra fynd. Och det är ju, man tror ju, eller vi tror ju att det är elitkrigare som fått sätta livet till och bli offrade då. Och det, deras utrustning och hästar och det. Och det var ju ofta krigare, elitkrigare, legosoldater som stred för romarriket då. Och det är ju under den här tiden romarriket faller då, som vi har folkvandringstid i Sverige mellan 400 till 550 efter Kristus, och 438 tror jag det är när Västrom faller då. Så att då kommer de här elitkrigarna hem, och de är ju väldigt rika. De har ju väldigt mycket guldmynt med sig från Rom då, va? Valutan då. Och det är ju den man smälter ner här i Västergötland. Och vi har ju en av de vackraste guldhalskragarna i landet här i Västergötland. Så att,
Men du Morgan, vad, alltså du kan ju prata, alltså vi skulle kunna ha ett helt program med Morgan berättar liksom. Men
ja,
så det är helt underbart.
Man kunde få det.
Ja, men du, vad det bästa jag har gjort? Varför är det här det bästa du har gjort då? Vad gör det här med dig?
Det är så utmanande.
Ja.
Historien blir aldrig klar. Du blir aldrig färdig. Det är ett jobb du aldrig blir klar med. Och det är det som är så kittlande och det är så intressant och det är så utmanande. För att jag är bara en liten pusselbit i ett enormt stort pussel. Förstår du?
Ja.
Och vi vet ju idag historieböcker, litteratur som skrev för 40 år sedan. Den är ju helt passé då. För arkeologin och det går så fort idag.
Mm-hmm.
Med all teknik och det här va. DNA och KOL-14-metoder och allting. Så det är så intressant va. Och få vara med i detta är så enormt roligt. Och det är så, som du nu, det är så roligt att förmedla. Så jag brukar säga det är det roligaste som finns. Det är att komma ut till folk och berätta och prata.
Du skulle gå till skolorna och göra en liten... Tänk dig få, när man satt där i skolbänken och får lyssna på det. Ja. Man skulle bara springa ut och börja gräva.
Ja, och det gör barnen. Alltså jag har ju varit en del ute på skolor. Och
ja,
de är ju helt fascinerade.
Ja, jag förstår
ungar, va? Men det är så tråkigare medialt är att lokal och regionala press och radio är... De är iskalla och det tycker jag är väldigt tråkigt.
Men du Morgan, men, vill du veta någonting? Du har just pratat i Sveriges största samtalsrum. Ja. Så jag kan lova dig, du har nått ut till nästan 1 miljon människor.
Ja, det låter bra det.
Tack för att du ringde och delade med dig av ditt fantastiska intresse. Jag förstår att det är det bästa du har gjort. Ha en trevlig kväll.
Detsamma.
Hej, hej. I don't want another heartbreak, I don't need another turn to cry, no, I don't want to learn the hard way, baby hello, oh no, goodbye, but you got me like a rocket, shooting straight across the sky, it's the way you love me, it's a feeling like this, it's centrifugal motion, it's perpetual bliss, it's that pivotal moment, it's this kiss, unstoppable. This kiss. Cinderella said to Snow White, how does love get so off course? Oh, all I wanted was a white knight with a good heart, soft touch, fast horse. Ride me off into the sunset, baby, I'm forever yours. It's the way you love me. It's a feeling like centrifugal motion, it's perpetual bliss, it's that pivotal moment, it's unthinkable, this kiss, unsinkable, this kiss, you can kiss me in the moonlight, on the rooftop under the sky, oh, you can kiss me with the windows open while the rain comes pouring inside. It's the way you love me. It's the This Kiss, Faith Hill, sjunger den. Vilken fantastisk kväll vi har här i Karlavagnen. Vi pratar om, vad är det bästa du har gjort? Och jag bara tänker på alla er som har följt oss hela vägen den här. Jag vet inte om ni känner samma sak som mig. Vilka berättelser vi får. Och något som slår mig är också så här, vilka olika liv vi lever. Och vad spännande är att vi alla har såna olika berättelser. Ja, det är i alla fall någonting som jag slås av. Ring in och berätta du också på 020 22 10 30. Eller gör som många alla andra. Skriv på våra sociala medier eller mejla också. Det går också bra. På karlavagnen@sverigesradio.se. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Ulf.
Tack så mycket. Tack, tack.
Vart ringer du ifrån?
Det är Sundsvall, nästan mitt i Sverige.
Ja.
Nästan.
Ja, nästan.
Hållarklackan är mitt i Sverige, men jag bor 5 mil söder om.
Vad är det bästa du har gjort?
Det bästa jag har gjort är att jag har fått min dotter. Det är det bästa av mitt liv. Att jag har nu. Min dotter föddes för 44 år sedan och... Ja, det är det bästa jag har gjort.
Mm.
Jag fick henne.
Träffas ni ofta?
Hon är allt för mig.
Ja, träffas ni ofta?
Ja. Vad sa du?
Träffas ni ofta?
Varannan dag.
Varannan dag?
Ja, jag är 75 år och hon är 44. Och hon bor 800-900 meter, en kilometer från mig.
Ja.
Jobbar på vårt sjukhus, jobbar jättemycket. Och hjälper henne så gott jag kan.
Ja. Vad har ni för relation?
Ja, nog jättebra. Det är min dotter. Hon är allt för mig.
Ja,
jag lever ensam själv.
Ja.
Jag har ju varit gift en gång i tiden, men 31 år sedan. Men det är länge sedan.
Ja.
Ja. Sen jag skiljer mig. Och hon är allt för mig. Och det är bara så att jag stöttar henne i allt jag kan.
Mm.
Det är hennes pappa. Jag är hennes pappa, så att jag tycker det är min plikt att göra det.
Ja. Och du brukar göra matlådor till henne också, va?
Ja, jag gör matlådor också.
Vad gör du? Vad ska hon ha för mat då?
Ja, det är köttfärssås och spagetti. Och ungstekt falukorv och det är lite av varje man hittar på.
Ja.
Jag är rätt bra på att laga mat faktiskt. Utan att skryta.
Ja, vad härligt. Men vad blir det för maträtter då? Så det blir spaghetti, bolognese och så blir det lite stuvade makaroner kanske.
Makaroner och ungstekt falukorv med helt potatismos och det blir...
Men du, när du gör ungstekt falukorv, blir det med ananas och lite ost på då, eller?
Nej, det blir bearnaisesås.
Aha!
Jag skär dem, det tar ju en halv ring och så delar du den, skär ut klyftor.
Ja.
Så stoppar du i rökt tomater och så bearnaisesås och så ost ovanför och så in dugnen. Och så blir det potatismos, äkta potatis, så det är inget pulver.
Nej, precis.
Det tycker jag är riktig potatismos.
Vilken är hennes favorit då?
Ja, det är fasiken. Hon blir ju bara glad att få dem.
Ja, vad härligt.
Kom vi hem halv 11 för källarna, börjar 12 på dagen.
Mm.
12 är det, hinner man inte göra så mycket. Jag har inget annat att göra, jag är som sagt var 75 år, så att jag ställer upp allt jag kan för min dotter.
Har du barnbarn?
Nej.
Nej.
Så att det är därför.
Det är bra, då har du en du kan skämma bort.
Ja, jag har väl gjort det.
Ja, men det är väl härligt.
Kanske.
Nej.
Nej, vad gör jag inte? Jag har ju bara... Ja, ursäkta, jag svår. Man har ju bara en dotter och då... Ja, det är bara så. Mina föräldrar skämmer bort mig.
Mm.
Och jag skämmer bort henne.
Men det är väl härligt. Det är väl ett sätt att visa kärlek på av att få hjälpa varandra i vardagen.
Jo, det är klart. Hon är allt jag har. Jag har ingen annan. Ja, jag har en syster och svåger och deras tre barn och barnbarn. Men hemma i Sundsvall har jag ju bara henne.
Mm.
Det blir ju så.
Ja, vad fint.
Det sätter man upp på allt man kan.
På allt man kan. Tack Ulf för att du ringde in och delade med av en sån fin vardagsgest som att skämma bort det man älskar. Jag hoppas att hon lyssnar.
Jag hoppas andra föräldrar skämmer bort sin här vård.
Ja, det tycker jag. Det var ett fint budskap. Tack för att du ringde.
Man har en kort tid.
Ja.
Ha det bra.
Du, detsamma. Hej då.
Så gott. Bra. Tack. Hej.
I sin stol på en terrass där man bojkottar sol. Hon kunde lika gärna låtsas som det regnar.
Och hur jag blev intressant har jag funderat på min kant. Det måste finnas vassare val.
Gessle och Albin Lee Meldau sjunger Nyper mig i armen. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vi pratar ikväll om vad är det bästa jag har gjort. Och då säger jag välkommen till Viola.
Ja, hejsan. Vad roligt att prata med dig, Olof. Jag har lyssnat på dig många gånger.
Ja, men vad trevligt.
Jag på Karlavagnen lyssnar på igen.
Sköter jag mig, Viola?
Ja, jättebra. Du har så mjuk och god röst. Så jag riktigt njuter av att lyssna.
Ja, men...
Och så får jag höra så mycket trevligt. Och jag är synskadad, så radio det är mitt allt, vet du.
Ja, vad härligt. Har du lyssnat i kväll, eller?
Jo, det har jag gjort hela tiden ungefär. Jag hörde att det var en av 70 från Finspång också.
Ja, det var det. Jag tänkte bara på bilder så där som man får i sitt huvud. Jag vet inte om du hörde samtalet där om hon som gick ut på balkongen varje morgon. Det var väl, gud nu tappar jag namnet här, men hon knäppte händerna. Och Annie hette hon, va? Och ja, hon hade varit nykter i 32 år, och så gick hon ut på balkongen och så sa hon att hon fattade då ett nytt beslut varje morgon. Där fick jag en väldigt tydlig bild.
Jo, men det var fint.
Ja. Och vad vill du dela med dig av?
Jo, när jag tog mitt körkort vill jag prata om.
Ja.
Och det, jag bodde ensam då, för det här var 1967. Mm. Jag hade fyra barn och jag hade skilt mig för att det gick inte. Han var alkoholiserad och så jag kunde inte bo ihop med honom. Och då var det jag satt med och bläddrade i telefonkatalogen för att ensam och bara cykeln kunde inte ta sig någonstans.
Nej.
Så jag slog ett nummer och hittade en körskola i Linköping som jag började köra där i alla fall.
Och du hade barn? Eller ni
jag
hade barn?
Jag hade fyra barn, så jag fick ju, det minsta var ju så lite, jag fick ju skaffa barnvakt med dem. Ja, men det var knapert, men att det var, jag var envis, så det skulle gå i alla fall.
Mm. Och så, hur gick det då?
Jo då, det var, blev den, ja precis innan, ja. Jag fick, jag sa att jag skulle in på sjukhuset sen efter och operera bort livmodern. Så jag sa att nu måste jag få en tid före den. Så att nu får du ge mig en tid så jag får köra upp.
Herregud.
Och det fick jag ju då. Det var lite envis. Ja. Och det fick jag på den fredag, den 1 september, ja. Körde jag upp.
Det var ganska mycket på spel då. Att då skulle du alltså först köra upp och sen skulle du genomgå en ganska stor operation då?
Jo, men jag tänkte det blir inget av med körkortet sen kanske, om jag inte förklarar den nu då.
Oh.
Så det är överstökat.
Ja.
Hur det än blir sen. Så att, ja, det var först fredag, 1 september, då körde jag upp. Och ja, det var en kille till och jag. Han var inte gammal alls. Jag var ju 35 år.
Mm.
Och för det frågade körde jag, men ska köra först? Ja, det gör jag, så jag tänkte det är lika bra att köra först en gång.
Du kan släppa av mig vid lasarettet.
Vadå?
Nej, jag skojar och så. Och du kan släppa av mig sen på lasarettet.
Nej, nu fattar jag inte riktigt, men det finns.
Nej, jag bara menar att du hade, alltså jag bara tänker så här, att var otroligt mycket som var på spel en sån dag, att både köra upp och sen åka och operera sig.
Jo, det är klart, det var ju lite oroligt på sätt och vis där, för det, men att ja, jag körde upp och jag körde först då, och så halva vägen sen så körde killen då tillbaka.
Oh.
Och sen var jag så nyfiken på, sen den kom tillbaka då skulle jag tala om hur det har gått då.
Oh.
Och jag hade ju klarat mig då.
Fantastiskt.
Ja. Och killen, han klarade sig inte.
Nej, okej.
Okay. Nej.
Vad innebar det här för dig, Viola, då? Att då,
ja, och sen
få ha det här.
Fredagen då. Oh. Och på söndagen sen, då var det högertrafikomläggningen också.
Wow.
Den 3 september 67.
Ja.
Ja. Och så fick körkort på måndag, fick jag hämta på länsstyrelsen. Så jag fick börja köra på höger, fast jag hade lärt mig att köra på vänster. Så det var ju också lite sådär.
Hur var det att vara sådär, att få vara med om den där omläggningen då?
Det var ju lite osäkert första dagarna då. Jag mötte ju ett par då som körde på fel sida, så att säga. Och då rannsakade han sig själv och undrade, är det jag som har gjort fel?
Jag förstår.
Fast det var det ju inte sen.
Nej.
Men det tog ju rätt så lugnt de första dagarna. Så det flöt ju på rätt bra, tyckte jag.
Ja.
Och det har ju aldrig ångrat i mitt liv att jag tog körkorten. För då kunde man ju komma ut lite med barnen och så där, ta sig någonstans. En cykel kom man inte långt på.
Nej.
Nej,
hade du råd att köpa en bil?
Ja, den första jag köpte, det var en billig bil, en asfaltbubbla som man säger. Det är en liten folkvagn.
Ja.
Jag hade den första då. Men den kostade inte mer 500. På den tiden då.
Ja. Och där rymde hela gänget då?
Ja, vi plockade in oss där. För det var ju inte så noga då med bälte och sånt. Jag vet inte om det fanns bälte i den då. Kommer inte ihåg det.
Nej. Men den här med körkorten i handen och en liten bil, det gjorde att du kunde ta dig då som ensamstående med fyra barn, så kunde du ta dig och kunde, barnen kunde få uppleva saker, du kunde skjutsa dem till olika ställen och du kunde ta dig till handla bara, tänker jag, så när man
ja,
så många
ja,
barn.
Ja, det bodde ju ett samhälle så det var så nära, alltså den delen, men jag hade ju andra släktingar någon mil ifrån där och så där.
Mm.
Omkring och som man ville besöka. Åka och hälsa på mor och far och sådär.
Tycker du om att köra bil?
Ja, jag älskar att köra bil. Men för några år sedan då började jag se så dåligt. Så jag var tvungen att lägga av bara.
Ja.
Annars hade jag kört en. För jag är ju 93 år då.
Ja.
Det var det bästa som har hänt mig. Jo, jag tyckte mycket om att köra bil.
Ja, men jag hörde på din röst att du verkligen är... Att, alltså, och just att du väljer det här som det bästa jag gjort också. Så att det är någon... Kan du beskriva? Nu kör du inte bil längre, men vad är det bästa med att köra bil för dig, Viola?
Ja, jag vet inte, men man känner sig så fri på något vis då.
Ja.
Att man kunde åka till där man behövde inte fråga någon om lov eller sätta sig på en buss eller något när barnen har vuxit upp. Eller... Ja.
Ja, oh, härligt.
Det var så skön känsla att krypa in i bilen.
Ja. Oh. Gud vad härligt. Ja, tack för en sån fantastisk berättelse, Viola.
Ja, det var roligt att komma fram och få prata med dig, Olof.
Ja, men det var ännu trevligare att få prata med dig. Ja, du har så mycket energi.
Ja, man försöker. Jag har ju...
Ja, sköt om dig. Hälsa Motala.
Det ska jag göra. Ha det så bra själv.
Hej, hej.
Hej då.
Stiga på land.
på jorden. Vem hade kunnat summera kvällens Karlavagnen bättre än Lalle? Vad är det bästa du har gjort? Jag kommer ha svårt att somna i natt, för att det är bara mitt huvud fullt av alla era berättelser och det ni har skrivit till oss på våra sociala medier. Vi som har jobbat här ikväll, ja, det är Slussen, Selma Lundeström och Stefan Garyd. Dialogredaktör var Filippa Kålstrup, tekniker Örjan Bengtsing, producent Mattias Holm och jag, Olof Wretling. Nu blir det alldeles strax nyheter från Ekot och sen tar gänget i vaken över här i P4. Ja, tack så himla mycket för att ni lyssnade och var med oss. Nu blir det Ekot.
Det här är P4, Sveriges Radio.
En ny elbilspremie ska göra det billigare att köpa eller leasa elbil för de som bor på landet utan kollektivtrafik och som inte tjänar så mycket pengar. Sara Almqvist på Naturvårdsverket har tagit fram förslaget.
Omställningen ska kunna ske på ett hållbart och rättvist sätt utan att vissa personer drabbas väldigt hårt.
Enligt förslaget som nu har lämnats till regeringen så ska det gå att ansöka om den nya elbilspremien från och med januari nästa år. Maximalt ska det gå att få 54 000 kronor i stöd fördelat över 3 år för den som köper en ny eller begagnad elbil eller leasar en elbil. Bara hushåll i landsbygdskommuner, i utredningen 177 av landets 290 kommuner eller områden som har dålig kollektivtrafik ska kunna få premien. Och hushållets inkomst får inte vara högre än 80% av medelinkomsten i Sverige.
Vi gör bedömningen att ganska många av de här kanske kommer vara begagnade bilar. Så att det kan göra att vi kan behålla begagnade bilar inom Sveriges gränser.
Reporter var Anders Hjelmin. Norge kommer att göra det möjligt för kommuner med mycket turister där att införa en turistskatt. Skatten ska vara 3% för hotellövernattningar. Målet är att kompensera de norska kommunerna för den ökade belastning som många turister medför. Så sport och fotboll. Sverige är klart för slutspel i Nations League efter storseger mot Danmark ikväll med 6-1. Stina Blackstenius gjorde 3 mål och så här sa hon till Radiosporten efter matchen.
Jag är såklart jättenöjd med vår prestation idag och resultatet som vi får med oss från den här matchen. Var otroligt kul att spela idag och det är mycket som stämmer från början till slut egentligen. Så ja, jätteglad.
Säger Stina Blackstenius till Radiosporten. I Ekostudion vid midnatt, Daniel Wockner.
Och då har klockan blivit strax efter midnatt. Det är onsdag och ni vet vad det betyder. Direkt sänd radio från nu hela vägen fram till klockan 6. Välkommen.
Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken. Med P3 och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.